Hej, jag heter Per. Och jag är en tillfrisknande syndare som ska dela någonting om både gottgörelse och det som är kyrkoårets tema för idag. Det är fastlagssöndagen när man förbereder sig för fastan. Det är därför man äter mycket semlor, för att man ska klara sen fastan. Och temat är kärlekens väg. Och det betyder att Jesus styr sina steg mot Jerusalem där han vet att han kommer att dö. Och då kan man fråga sig, är han suicidal? Så man borde ha stoppat honom. Hans lärjungar försökte ju med det. Men så är det inte. Jag är alldeles övertygad om att Jesus älskade att leva. Men han var ändå beredd på att hans liv skulle ta slut. För det han gjorde väckte så mycket, provocerade människor så att de ville döda honom. Och det är ju ganska kännetecknande för människor som är goda att det ofta slutar med att de blir brutalt dödade. Det är kärlekens väg som Jesus går. Kärlekens väg är livsfarlig, skulle man kunna sammanfatta det utifrån vad Jesus gör. Och då kan man fråga sig, finns det någon koppling mellan kärlekens väg och gottgörelse? Är det en gottgörelse som Jesus är på väg till när han ska dö? Ja, vi ska se om det kanske kan vara så. Men för det första, gottgörelse är ett ord som faktiskt finns i Bibeln, men inte på så många ställen. Om man googlar, eller rättare sagt om man går till bibeln.se, så kan man skriva gottgörelse i fönstret och så får man upp ungefär 7-8 bibelord om gottgörelse. Och ingen av dem hänvisar till de 12 stegen, sorry. Men de är väldigt intressanta, de där orden. För första gången som det står om dem så är det Abraham, trons fader, som har en vacker hustru som heter Sara. Men han är rädd för att kungen i det land till vilket han kommer ska döda honom och ta Sara ifrån honom. Alltså han tänker väldigt negativt om andra människor. Ingen bra idé. Så han säger, det här är inte som ni tror, utan det är min syster. Smart, va? Då, vad gör kungen då? Jo, då tar hon ju Sara hem till sig och tänker att ska jag få ihop det med henne. Vilket leder till att hela hovet och hela landet blir hemsökt av elände. Och till slut så förstår kungen att det där är ju inte alls hans syster utan hans fru. Och kungen blir med rätta arg på Abraham. Men, står det, han ger honom både kreatur och pengar som gottgörelse för det han har gjort. Så det är nog närmast vi kommer en gottgörelse, tror jag, utifrån själva ordet. Det andra är ganska långt ifrån de 12 stegen, kan man tycka. Och det är när Gud säger att när ni fördrivs just nu från ert land, så kommer marken, lyssna nu, så kommer marken få gottgörelse för alla sabbater som det har gått miste om. Helt obegripligt, eller hur? Det är väl inte marken som har sabbat utan människor. Sabbat betyder ju vila. Och då var det så här att vart sjunde år så skulle enligt Mose lag marken ligga i träda. Idag vet vi att det är ekologiskt är jättebra att marken får vila. Men vem orkade tänka på det när det sjunde året kom? Vi fortsätter att odla och skörda det sjunde året. Och så säger Gud att när ni nu fördrivs till ett annat land under en tid, då kommer marken få gottgörelse för alla sabbater som ni har missbrukat jorden. Och då kan man fundera på, oj, vilken gottgörelse vi är skyldiga till då. Landet får gottgörelse för sina sabbater. Och det tredje området, det är att några gånger i Gamla testamentet så offrade man ju. Man gav ett offer om man hade gjort något fel. Som ett tecken på att man ångrade sig. Och vid ett par tillfällen så står det om de här offren att de är gottgörelser till Gud. Så här står det på ett ställe i tredje Mosebok. Då ska han, när han inser att han är skyldig, jag till exempel, till något av detta, bekänna den synd han har begått och bära fram gottgörelse för sin synd till Herren. Så gottgörelse i de här få tillfällena det används är ett ganska vitt begrepp. Det är gottgörelse till min medmänniska, det är gottgörelse till jorden och det är gottgörelse till Gud. Och då kan jag meddela att det här har kopplats samman med just det som Jesus är på väg mot, Jesu död. Och då, låt mig på en gång säga, det har gjorts ganska besynnerliga tolkningar av det, ska jag erkänna. Och de får vi kanske lämna åt sidan. Men jag tror ändå att de här texterna säger någonting viktigt om livet och om Gud. Hur mycket vi än gör upp med våra medmänniskor och våra nära relationer, så fortsätter vi ändå att kränka skapelsen och skapelsens herre. Det är vad jag tror att de här berättelserna vill säga, att våra övergrepp är större än vad vi först ser. Vi står på något sätt hopplöst skyldiga inför livets herre. Och jag tänker att den vanmakt som många av oss känner inför klimathotet är ett tecken på det. Du kan sätta in den vanmakten i det första steget. Hur gott gör jag skapelsen för det som jag har förbrutit mig emot? Och det är klart att det kan ju bli så jobbigt så att jag inte orkar tänka på det. Så är det för mig många gånger. Och i en av texterna för den här söndagen så skriver Paulus så här. Att Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Och den här versen är så fullmatad att det är svårt att liksom ge en rimlig tolkning av den på några korta minuter. Men det finns någonting som jag tror pekar på att gottgörelse handlar om försoning. Gud försonade hela världen med sig. När, och det är det jag hör i Ingers berättelser, vi möter de människor som vi har kränkt, så uppstår ju någon form av försoning. Inte med alla, en del vill inte träffa oss, en del vill överhuvudtaget inte ha med oss att göra. Men i bästa fall blir det ett försonande samtal. Ibland är det kanske en ren återbetalning, men många gånger så handlar det om erkännande och förlåtelse på djupet. Och vad jag tror att den här var Paulus uttolkning av det som Jesus är på väg till, är att Gud skapar ett försoningens rum. Gottgörelsens rum där vi får gå in. Och där jag kan känna att det finns en gottgörelse som sträcker sig över det som jag klarar att gottgöra. Det finns ju människor som har avlidit och som jag inte kan ta kontakt med. Det finns saker jag har kränkt och som jag har väldigt svårt att överhuvudtaget göra någonting åt. Men i försoningens och gottgörelsens rum som Gud skapar, där finns det både kraft att orka gottgöra de som jag kan, men också nåd för det som vi faktiskt inte kan göra någonting åt. Också det blir inneslutet i Guds försoning. Nu blir det en ganska vanlig tolkning att ja, men då, om det där försoningens rum finns, då är det väl inget som jag behöver göra överhuvudtaget. Då kan jag ju strunta i de där gottgörelserna. De verkar ju så jobbiga ändå. Nej. Vi är skyldiga att göra vad vi kan. Och rummet, försoningens rum, ger oss kraft. För den som är i Kristus, fortsätter Paulus i samma text, är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Amen.